Det är onsdagen den 6 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hoppas allt är bra med er i vårsolen. Regeringen med arbetsmarknadsminister Johan Persson i spetsen, de vill förändra A-kassan. De tänker nämligen genomföra den största reformen av A-kassan på 40 år. Så säger i alla fall regeringen själva. Man säger sig också vilja stärka arbetslinjen genom att trappa ner den ersättning som arbetslösa får. Successivt var 100:e dag. Detta gäller även den aktivitetsersättning som man får efter A-kassan. Det är nämligen så, fortfarande enligt regeringen, att idag kan man gå på en relativt hög ersättningsnivå i år efter år om man har aktivitetsstöd. Vilket då minskar incitamenten att söka och ta ett arbete. Det vill man nog ändra på. Man vill också göra så att fler ska kunna få A-kassa samt att tiden man arbetat ska påverka ersättningsnivån. Dessutom vill man, som man säger, förenkla regelbördan och göra så att A-kassorna kan hämta sina uppgifter direkt från Skatteverket utan att arbetsgivare ska behöva fylla i och skicka in uppgifter. Ungefär så där har jag fattat och begripit det förslag regeringen har lagt. Jag vet inte om det är helt rätt, men det kommer nog mina gäster snart att hjälpa mig med. Man vill i alla fall att detta ska träda i kraft nästa höst. Men vad ska man då tycka och tänka om detta? Hur fungerar A-kassan idag? Och kan den fungera bättre? Kommer den att göra det med det här förslaget? Och hur ska en arbetslöshetsförsäkring egentligen vara utformad för att bäst fungera? Både för människorna på arbetsmarknaden och för ekonomin och samhället som helhet. Det tänkte jag vi skulle grotta lite i idag. Och då är jag glad att hälsa tre gäster välkomna. Mats Essemyr, ekonomhistoriker, tidigare verksam vid TCO. Varmt välkommen hit, Mats.
Tack så mycket.
Bekant för poddens lyssnare också sedan en podd för 2 veckor sedan när vi pratade om arbetstid var det då.
Det stämmer.
Så jag har med mig Per Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Varmt välkommen du också.
Tackar, tackar.
Och så Niklas Blomqvist, ekonom på LO. Varmt välkommen du också, Niklas.
Tack så mycket.
Jaha, Mats, jag tänkte börja med dig. Regeringen säger att det här är den största förändringen av A-kassan på 40 år. Är det så? Hur stor är den här förändringen i historiskt perspektiv skulle du säga?
Den är ganska stor. Det kan man ha rätt i att det är. När det gäller de principiella reglerna för arbetslöshetsförsäkringen så är det stora förändringar. Och sen är det då det som mest har diskuterats varit upp är ju då frågan om höjning och sänkning av ersättningen. För det innefattar också en höjning och en sänkning av ersättningen. Och det är också ganska stor saker. Men det är inte 40 år sedan det skedde, kan man säga.
Du, jag redogjorde ju här ganska summariskt för förändringarna. Beskrev det på rätt sätt eller missade det någonting?
Ja, det som sker är då en liten höjning av den högsta ersättningen,
just
så kallade taket, från 33 000 till 34 000 kronor i månaden. Och sen en avtrappning av det som heter ersättningsgraden, alltså procenten av tidigare lön som man får. Den är idag 80% under de 200 första dagarna man är arbetslös och sjunker sen till 70. Och nu så kommer man trappas av ytterligare 10% till 70% redan från efter man har varit arbetslös i 100 dagar. Så det är själva höjningen och sänkningen. Sen är det det som du antydde som ett nytt villkor för att kvala in i A-kassan, så kallade inkomstvillkor. Det är en stor förändring, men det är inte en principiell förändring, utan man kvalar in genom att jobba. Det är bara det att inkomsten som man får visar att man har jobbat tillräckligt. Det är en administrativ förenkling. Sen så sker det någonting som vi kallar för trappa in. Och det betyder att om man inte har jobbat tillräckligt och kvala in fullt, då får man ändå ett antal dagar med ersättning så att man får möjlighet att fortsätta sin etablering på arbetsmarknaden och utan att få full ersättning få en hel ersättningsperiod, kan man säga. Och sen slutligen är det så kallade medlemsvillkoret som jag är särskilt intresserad av. Det är ju så att för att få en hygglig ersättning måste man vara medlem i en A-kassa. Och det är väldigt många som inte är det. Och ingång i utredningen som ligger bakom det här var att fler ska vara medlemmar i A-kassa, och nu skapar man ekonomiska incitament att gå med i en A-kassa, kan man säga, och det tycker jag är bra.
Okej, okay. Tack för det. Många trådar att hålla reda på här, som ni hör. Vi försöker ta dem lite ett efter ett. Jag tänkte bara höra vad man ska tycka om det här. Niklas, men vänder mig till dig från LO. Din kollega Torbjörn Johansson, han beskrev det här förslaget som en katastrof när han intervjuades av tidningen Arbete för några veckor sedan. Håller du med, och på vilket sätt är det i så fall en katastrof?
Det gjorde han, och jag håller med. Och det han pratade om då var ju själva nedtrappningen, inte den här förändringen i hur man ska kvalificera sig in i den. Och det vi har räknat på är att det finns ungefär 2 miljoner löntagare som ligger inom ett spann som drabbas hårt av den här ersättningen. Alltså det blir, efter 100 ersättningsdagar så är det flera tusentals kronor mindre ersättning i månaden. Och det är det vi har vänt oss mot främst när det kommer till det här.
Okej. Vad pratar vi då om för grupp? Vad har man då tjänat innan, och vad är det man, hur stor ersättning har man, och hur mycket minskar den ungefär då?
Gruppen är alla som har tjänat i snitt från mellan 12 000 och ungefär drygt 31 000 kronor i månaden. Det är lite olika. Den som förlorar absolut mest har tjänat 27 000 i månaden, och då förlorar man efter 100 dagar 2 700 kronor i ersättning. Alltså det minskar jämfört med idag.
En ganska stor förändring för vissa grupper då, alltså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Per, vad tycker du och Svenskt Näringsliv om förslaget? Vad är det som är bra och vad är det som är dåligt med det?
Ja, det som är bra, det är flera delar, tycker vi. Dels tycker vi att det är bra att man går över från ett arbetsvillkor till ett inkomstvillkor. Det är ju den stora förändringen i det här förslaget egentligen. Kanske också nedtrappningen, såklart, det är en stor förändring eftersom det så att säga, drabbar alla försäkrade, eftersom man konstruerar nedtrappningen på det här viset. Men att man går från ett arbetsvillkor till ett inkomstvillkor, det tycker vi är bra. Det underlättar och minskar administrationen både för den försäkrade, den arbetslösa, A-kassorna, men även för arbetsgivarna som då slipper att utfärda sådana arbetsgivarintyg, utan A-kassorna kan få uppgifterna direkt från Skatteverket. Det kommer ju innebära en snabbare hantering hos A-kassorna. De arbetslösa arbetssökande kommer få ersättning snabbare, och arbetsgivarna kommer inte behöva leverera de här arbetsgivarintygen.
Okej, det är plussidan, tycker ni? Ja. Finns det någon minussida med det här?
Det finns en liten risk, som jag ser det, att A-kassorna ska ju kunna vända sig till arbetsgivarna när de inte får in de uppgifter som de behöver från Skatteverket. Det kan ju vara några uppgifter som man behöver som inte Skatteverket tillhandahåller. Då ska man kunna kräva de här uppgifterna från arbetsgivarna. Men hur omfattande det kommer bli, det vet vi inte. Förhoppningsvis kommer det vara på en väldigt rimlig och låg nivå, så att man inte belastar arbetsgivarna med massa frågor och utredningar och krav på att lämna in uppgifter till A-kassorna.
Okej, men när ni säger att man går då från till ett inkomstvillkor, den stora grejen är nu att nu hör man direkt av till Skatteverket, då ser man att Andreas Eriksson har tjänat pengar, alltså är en kvalificerad för A-kassa helt enkelt. Jag behöver inte be Svenska Dagbladet när de har sparkat ut mig och skicka in några papper. Det låter som en no-brainer. Varför har man inte gjort detta tidigare, Mats?
Därför att det är inte så länge sedan som arbetsgivarna var tvungna att lämna in såna här uppgifter till Skatteverket. Det har inte varit så länge. Det har inte hållit på så länge. Så det är egentligen först på senare år som man har haft den möjligheten.
Okay.
Och tidigare har man ju då, eller fortfarande innan det här inkomstvillkoret är genomfört, så baseras ju A-kassornas arbete på att se om man har kvalat in eller inte. Baseras på arbetsgivarintyg. Och då ska arbetsgivaren fylla i hur mycket man har tjänat. Hur mycket
jo, men varför var det så? Varför gick man bara inte tidigare till Skatteverket? För det fanns väl i deras rullar tidigare, Per?
Ja, det är ju från, det är som Mats säger. Det är först från 2019 som arbetsgivarna har varit tvungna att leverera in månadsuppgifter till Skatteverket. Aha. Tidigare levererade man in årsuppgifter. Så det är först egentligen från 2019 som den här modellen har kunnat sjösättas.
Då är jag med, då är jag med. Hörrni, vi ska fortsätta med lite faktafrågor så att jag och alla andra som inte riktigt har era kunskaper om det här hänger med. Niklas, du får hjälpa mig lite för jag fattar inte riktigt hur systemet fungerar. A-kassorna betalar ut pengar till den som är arbetslös, så långt är det, stämmer det. Och de här ersättningen, den finansieras dels genom att A-kassan tar in medlemsavgifter. Ja. Och dels att arbetsgivarna, som de betalar arbetsgivaravgifter och en del av det kallas arbetsmarknadsavgift. Och det går också till den här för att finansiera A-kassorna. Stämmer det?
Ja, så är det ju tänkt. Sen så är ju arbetsmarknadsavgiften är mycket större än vad som behövs för att finansiera resten av A-kassorna.
Okej, okay. Men de går då först till staten och staten skickar dem vidare till A-kassorna?
Ja.
Just det, okej. Okay. Och ungefär hur stor del finansierar medlemsavgifterna våra ersättningar sen ungefär?
Det varierar ganska mycket över tid. Alltså under alliansens tid när man såg till att man höjde medlemsavgifterna så var det ganska mycket. Men senast 2022 som jag siffror på så var det ungefär 30% som vi egen finansierat och 70% som kom från staten. Men det varierat över tid.
Okej. Okay. Någon som vill komplettera där?
Ja, alltså ursprungligen så var medlemsavgiften som man betalade i A-kassan, den var tänkt att finansiera själva A-kassans verksamhet, löner, lokaler och så vidare, medan arbetslöshetsersättningen skulle finansieras genom arbetsmarknadsavgiften, alltså en arbetsgivaravgift.
Okay.
Och det är ju i linje med hur vi har bestämt sedan lång tid hur vi ska finansiera trygghetssystemen. En arbetsgivaravgift på A-kassan, en för sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen och så vidare. Så var det tänkt. Sen har det förskjutits lite upp och ner i det där då. Men den mindre delen av finansieringen kommer från medlemmarna själva, alltså via medlemsavgiften kan man säga.
Just det. För det är ju också så att även om man inte är med i någon A-kassa kan man väl få visst stöd vid arbetslöshet. Det är väl det som kallas alfakassa, är det inte så?
Nej,
nej,
det är inte riktigt så. Utan,
här är det tufft.
Om man inte är med i en A-kassa eller man inte har varit med tillräckligt länge, då får man grundersättningen, grundbeloppet. Och det är idag maximalt 11 000 kronor i månaden. Det är inte en
riktig ersättning.
Ja. Och det betalas ut av Alfa-kassan.
Just det. Och det var det som hette KAS förut, va?
Det var namnet på den ersättningen tidigare, ja. Stämmer. Okay.
Hörrni, jag tycker ändå det är lite svårbegripligt här med att vi dels har då enskilda organisationer som sköter det här och så har vi då staten som bestämmer ersättningsnivåerna. Skulle inte A-kassorna själva kunna bestämma sina ersättningsnivåer eller tänker jag helt fel då, Per? Alltså i och med att de är ändå egna organisationer.
Ja, men det är ju staten som finansierar arbetslöshetsersättningen. Då kan ju inte så säga, en privat organisation bestämma nivåerna.
Nej, nej, okej. Okay. De skulle kunna ta högre medlemsavgifter och därmed finansiera sig.
Ja, det skulle kunna vara på det här viset, men att staten finansierar en del då i princip och sen får A-kassorna själva bestämma hur mycket ersättningen ska vara, men den finansieras själva från medlemmarna i så fall.
Ja, det var något sånt jag tänkte. Ja. Mats, vill du säga något också?
Ja, jag märker ju att det här är väldigt svår materia.
I alla fall för mig.
Men man får se det så här. Arbetslöshetsförsäkringen är en vanlig socialförsäkring. Som sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och så vidare. Det är så den är tänkt vara. Men en gång i tiden så bestämdes det att A-kassorna, som ju har en koppling till facken traditionellt, ska få sköta om själva administrationen av försäkringen. Medan villkoren för att kvala in, ersättningen man får och så vidare, sådana regler, det bestäms politiskt av riksdag och regering.
Just det. Så det är lite annorlunda, det är ju inte då Försäkringskassan och sjukförsäkringen, där är ju obligatoriskt, där är ju alla med så att säga. Okej, och vad finns det, Niklas, hjälper? Det är ett 30-tal olika A-kassor, eller något sånt, fick jag fram att jag läste.
Jag vet faktiskt inte hur många A-kassor det är.
Nej, okej, men det är ett antal i alla fall. Okej, då kanske alla har lite bättre koll. Då återgår vi till regeringens förslag. Niklas, dagens A-kassa är inte anpassad till en modern arbetsmarknad, sa Johan Persson när han presenterade förslaget. Har han rätt eller fel i det, och i så fall varför?
Alltså, om han med det menar att det finns personer som det är lättare att mäta inkomst på en timmar, så har han väl på sätt och vis rätt. Men annars så, alltså, så vet jag inte om jag håller med.
Mm. Vad säger du, Per?
Jag vet inte vad han åsyftar riktigt. Men
det är inte alltid lätt att veta vad Johan Persson åsyftar.
Men jag tycker detta är ett steg åt rätt håll, och det blir modernare arbetslöshetsförsäkring med hänsyn till bland annat att man går över till ett inkomstvillkor. Och att man, och det vill jag verkligen peka på, det här, det är ju alltid ett problem med försäkringar. Man vill ge ett bra trygghet, det är ju Svenskt Näringsliv. Man ska ha en bra trygghet när man blir arbetslös. Men samtidigt har vi ju avvägningen gentemot att det får ju inte förändra människors beteende så att man stannar i arbetslöshet. Utan det ska ju, så att säga, man ska vara aktivt arbetssökande under tiden man får ersättning. Och den där balansen, det är kanske därför vi tre kanske ibland kan ha lite olika uppfattningar. Var går den här balansen? Du ska ha en bra trygghet, men det ska även vara incitament att vara aktivt arbetssökande. Och det tycker vi då, att en avtrappning under över tiden med en hög startpunkt så att säga, det är en rimlig balans. Mm. Och det visar ju sig också att höga ersättningar under lång period påverkar arbetslösheten.
Just det. Men ska vi gå in på det där med nivån då? För att då var det ju så här, tanken är då att A-kassan ska trappas ner var 100:e dag. Först med 10% efter 100 dagar och sen 5% var 100:e dag. Och det där ska fortsätta då även när det gäller aktivitetsersättning. Mats, kan du berätta, aktivitetsersättning, vad är det för någonting och hur fungerar den idag?
Aktivitetsersättning får man när man har lämnat A-kassan, när man blivit utförsäkrad efter 300 dagar och fortfarande inte fått något jobb. Då måste man ha någonting att leva på, och då heter det aktivitetsersättning. Och vanligtvis är det ju kopplat till att man ingår i Arbetsförmedlingens programverksamhet eller någonting sånt. Ja, och om du skulle ställa frågan till mig, kommer det här att få de långtidsarbetslösa i jobb? Mm. Att man trappar ner aktivitetsersättningen, så är jag mycket tveksam. Skälen till att man inte har fått jobb efter 300 dagar i arbetslöshet är vanligtvis att man inte har tillräcklig kunskap och kompetens för de jobb som finns. Och jag tror att det kommer att vara ytterst få långtidsarbetslösa som får aktivitetsstöd, som studsar på den här berömda studsmattan som Johan Persson pratade om och in på Northvolt i Skellefteå och börja tillverka batterier. Det är ytterst få. Så att det är en bättre väg förstås att satsa på arbetsmarknadspolitik och kompetenshöjande åtgärder för att få dem i jobb.
När jag såg presskonferensen lät det lite på Johan Persson, så att den här aktivitetsersättningen ändå var någonting man kunde gå på år efter år och ändå dra in hyggligt, inte hyggligt men ändå var, försörja sig själv på den och inte ha några riktiga incitament att ta ett arbete. Det stämmer inte riktigt med din bild.
Då, nej, det finns ju krav för det också, och de som uppbär aktivitetsstöd, de har sällan sådana tidigare inkomster så att de får väldigt mycket pengar, kan man säga. Det är människor som är utsatta och har det svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Niklas, en avtrappning av det här aktivitetsstödet, vad tänker ni om det?
Jag håller med Mats där. Man ska säga att redan idag så får du max 65% av din tidigare inkomst i aktivitetsstödet. Och de är långtidsarbetslösa, de har förmodligen inte liksom rätt kompetenser för att ta de jobb som finns. Det är där problemet ligger, snarare än att de inte söker till många jobb. Och vi ska komma ihåg att både A-kassan och aktivitetsstödet kommer ju med krav. Du måste ju göra det Arbetsförmedlingen har ålagt dig att göra för att få pengarna. Mm.
Per, vad säger du om att tala just aktivitetsstödet, att det ska trappas ner till grundnivå? Vad tänker du?
Ja, men vi tror ju på att ekonomiska incitament fungerar. Och är det så att man är under lång tid är arbetslös och det sker en avtrappning, ja, då blir det ju mer så att säga, aktivt arbetssökande. Vi kan ju se idag att vi har, de skriker efter arbetskraft uppe i Norrland på Northvolt och allt vad det är. Och då måste ju människor kanske flytta från södra Sverige uppåt. Och då är det ekonomiska incitament i den delen har en betydelse.
Mm. Niklas, du ska få starta komma in. Bara som jag fattar, idag är det så alltså 300 dagar med A-kassa 80%, aktivitetsstöd 65%. Är det huvudmodellen? Kan man säga så?
200 dagar med A-kassa 80%. Sen de sista 100 dagarna är på 70%.
70% och sen 65%. Och nu vill man alltså 100 dagar på 80%, sen ner till 70%, sen ner till 75%,
65%,
och sen då var 100 dagar på aktivitetscentrum ytterligare 5% tills man är nere på den här grundnivån som är 365 kronor. Ja, jag visar teckning, ni lyssnar ser inte det här, men jag håller på med olika händer här i luften, men ni hör det i alla fall. Okej, för då kommer vi till den här frågan som har att göra med incitament. Där Per då tror att man kan flytta till Norrland. Mats är mer skeptisk att man kan få jobb. Niklas, vad tänker du om de här incitamenten och rollen för att människor ska ta arbete helt enkelt?
Ja, det finns väl två saker där. Till att börja med, för att flytta till Norrland så krävs det ju också att det finns någon sorts infrastruktur, bostäder och så vidare i Norrland. Så det finns liksom ett statligt åtagande som måste fungera, eller offentligt åtagande i alla fall, för det första. För andra så håller jag förstås med om att ekonomiska incitament finns och de fungerar. Och när det gäller liksom både A-kassan och aktivitetsstödet och hur mycket ersättning man får, så är ju tanken att en sänkning av det här ska leda till två saker. Det ena är att man sänker sina lönekrav, det andra är att man sänker, eller att man kommer söka fler jobb. Jag skulle säga att modern arbetsmarknadsekonomisk forskning visar att sänkta lönekrav inte leder till liksom ökad sysselsättning, så det är inte där det kommer, utan det kommer komma genom att man söker fler jobb. Men det här är ju också möjligt att uppnå genom aktiv arbetsmarknadspolitik, genom att man har mer stöd från Arbetsförmedlingen. Det finns det också forskning på som visar att arbetsmarknadsutbildning och mer stöttande förmedlingsverksamhet kommer leda till att man söker fler jobb. Så liksom det man vill uppnå genom att sänka A-kassan kan man uppnå på andra sätt.
Per, vill du replikera på det?
Ja, men det är klart att aktiv arbetsmarknadspolitik spelar ju sin roll så att säga i det här sammanhanget. Men ekonomiska incitamenten är också viktiga. Och att det är viktigt att de får ett genomslag successivt löpande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi släpper in Mats här.
Ja, när det gäller att få folk att flytta till jobben som det här ju handlar om, via ekonomiska incitament, så finns det en annan del i det här också. Det är reglerna, och de kokar ner till ett väldigt viktigt uttryck. Lämpligt arbete heter det. Om man är arbetslös så kan Arbetsförmedlingen hänvisa en till ett så kallat lämpligt arbete. Och tar man inte det så riskerar man att bli av med A-kassan och aktivitetsstödet och så. Och den som sköter det här är tillsynsmyndigheten för Arbetsförmedlingen och A-kassan. IAF heter den. De har just kommit ut med en ny förordning eller föreskrifter för vad som är ett lämpligt arbete. Och det kokar ner till två punkter alltså, där man försöker väga av situationen för den enskilde i förhållande till vinsten för arbetsmarknaden, kan man säga. Och då vill man ju undvika att till exempel en ingenjör som råkar vara arbetslös måste jobba på McDonald's för att försörja sig. Det blir en förlust för denne och det blir en förlust för samhället. Och likaså om man måste flytta till Norrland och har fru och två barn och måste riva, då blir det individuella problem. Och det där försöker man väga av genom att säga att man ska ta hänsyn till onödiga karriärbyten, så att man kan få en tid på sig när man söker jobb inom det, den bransch man har erfarenhet av och på den egna orten. Men det får ju inte hålla på för länge. Om man inte får något jobb, då får man ju finna sig i att söka jobb på annan ort och inom annan bransch. Och det, vi som håller på med det här, vi brukar prata om någonting som heter 100-dagarsregeln, och den säger att man får inskränka sitt jobbsökande till den egna branschen och den egna orten i 100 dagar, men sen måste man sätta igång och söka. Men den är inte formaliserad än. Men det som politikerna mest styr över förutom ersättning, det är de här reglerna för vad som är lämpligt arbete, kan man säga. Mm.
Men jag tänker så här, återigen som en lekman, när Svenska Dagbladet sparkar ut mig så tänker jag på att jag får väl antagligen inget jobb direkt, för att företag har ju alltid vissa cykler och man, det tar ett tag helt enkelt att hitta, för att det helt enkelt ska matcha och passa ihop. Så några månaders arbetslöshet är väl egentligen inte orimligt om man behöver börja till jobbsökande från början, eller tänker jag fel då, att man, de flesta kommer ändå behöva det. Men om det går fler än några månader, då är det väl någonting som är fel. Liksom, då kanske jag, Mats, du vinkar
igen. Ja, precis. Så är ju tanken också. Och frågan är bara då egentligen hur många månader och hur långt.
Så, ja, man behöver inte dra en exakt gräns, men inom några månader tycker jag känns rimligt. Ja. Per, vad säger du?
Ja, den första nedtrappningen sker ju efter 100 dagar, 3 månader drygt. Mm. Och sedan har vi ju då, som Mats är inne på här, lämpligt arbete. Tidigare fanns det en 100-dagarsregel för ett stort antal år sedan. Den togs ju bort. Alltså under de första 100 dagarna kunde du, så att säga, en schablonregel som sa att du kunde begränsa ditt sökområde både geografiskt och yrkesmässigt. Oberoende av hur efterfrågan såg ut på den plats där du bodde och oberoende av hur efterfrågan såg ut inom det yrke som du hade jobbat inom. Den regeln togs bort för några år sedan, och nu tittar man, som Mats är inne på här, man tittar på individer, man gör individuell prövning. Jo, du kan begränsa ditt sökområde här för inledningsvis, för här finns ju goda möjligheter inom den här geografin där du bor att få ett arbete. Men är det så att det är helt kört inom det här området, då ska du aktivt söka, utvidga ditt sökområde redan från dag ett. Mm. Så det gör man en individuell prövning idag från individ till individ.
Niklas?
Först vill jag bara säga att de här individuella prövningarna visar ju på att man kan vara ganska flexibel på, liksom, med reglerna, och det är ju bra. Men det andra som jag vill säga apropå med här med att det, ja, max några månader arbetslöshet är rimligt. Det är svårt, att säga, dra en sån generell gräns. Det beror ju på vad du hade för yrke.
Ja, vissa konjunkturbranscher exempelvis.
Precis, och det beror också på om ditt yrke nästan helt försvunnit. Det kan ju vara så att du behöver ta du kanske behöver gå en arbetsmarknadsutbildning som ett år. Det kan ju hända.
Poddredaktörer på ledarsidor vimlar inte av jobb, kan jag berätta.
Och behöver du då gå en arbetsmarknadsutbildning på ett år, så är det ju kanske också lite fräckt att behöva sänka sin ersättning under den perioden när man verkligen gör sitt yttersta för att liksom...
Nej, men det var inte det jag räknade in i resonemanget, för jag tänkte, då har du ju redan bestämt dig för att, alltså, då finns det ju en plan, så att säga, liksom. Men jag förstår vad du menar. Vi ska snart gå vidare. Bara det här med ekonomiska incitament och allt sånt där, de historiska erfarenheterna här. Jag tänkte till exempel när vi införde jobbskattavdraget, då började ju alla människor som jobbade tjäna mer. De fick ju högre disponibel inkomst, medan det inte gällde de för arbetslösa. Vad var erfarenhet av det? Minskade det arbetslösheten i Sverige? Var det så att det stärkte arbetslinjen? Är det någon som vill? Ja, Mats?
Nej, det gjorde det inte. För det finns en aspekt som vi inte har nämnt här, men som jag ska nämna nu. Om herr redaktören skulle bli arbetslös, då... Sa du några månader kan man vara arbetslös och söka nytt jobb. Ja, då kommer inte du att få 27 000 kronor i månaden i A-kassa. Utan du kommer att få 80% av din nuvarande lön, som säkert är 50, 60, 70 000 i månaden. Därför du har som medlem i Journalistförbundet tillgång till en inkomstförsäkring som ligger ovanpå A-kassan och som ger dig 80% av din faktiskt tidigare lön innan du blir arbetslös. Den ersättningen, alltså det här som går långt utöver taket för A-kassan, den kommer att vara kvar, men den kommer ju att trappas ner, vilket är en sak i sig. Men det betyder att väldigt många arbetslösa går in på 80% av sin faktiska lön och sen trappas den av. Och det får ju faktiskt effekter för incitament. Alltså man tjänar 20 000 i månaden och så får man A-kassa, eller om man tjänar 75 000 i månaden och sen får A-kassa som är 80% av den lönen. Så att den här aspekten, inkomstförsäkringar och även kompletterande försäkringar för omställning, den inverkar på incitamenten kan man säga.
Det är en viktig poäng. Jag ska bara säga till lyssnarna som känner mig vet ju att jag har en bakgrund på Handelshögskolan och följaktligen är medlem i, vad heter civilekonomerna? Är det Akavia nu för tiden?
Mm.
Ja, de. Så glöm det där med Journalistförbundet. De är aktiva motståndare till. Men ja, visst, det finns förstås ett instrument här, men jobbskatteavdraget påverkar väl även inkomstförsäkring. Det blir ju ändå en större skillnad mellan att jobba och att inte jobba. Så att incitamentstrukturen i jobbskatteavdraget,
ja.
Det fanns väl där.
Incitamentstrukturen är lika med nivåerna. Blir ju annorlunda eftersom det finns sådana här kompletterande ersättningar.
Okej. Vi lämnar min privatekonomi. Niklas, vad vill du säga?
Ja, nej, väl belägga till. Det är ju förstås så att man betalar ju mer i skatt på arbetslöshetsersättningen.
Det var det jag menade.
Och den finns ju där. Det svenska jobbskatteavdraget är extremt svårt att utvärdera som att alla får det. Så att det är egentligen, finns egentligen ingen entydig forskning på vad som faktiskt hände.
Fast som arbetslösa får ju inte det och det ökar ju då skillnaden. Så det var ju hela tanken med det hela.
Ja. Alltså man kan ju göra teoretiska resonemang men det finns liksom inga bra jämförelsegrupper för att forska och se vad som faktiskt händer när man inför det.
Vad säger du Per? Hur mycket ska vi lita på de ekonomiska incitamenten här?
Ja, men det borde ju fungera även när det gäller jobbskatteavdraget. Jag menar skillnaden mellan att få arbetslöshetsersättning och lön från ett arbete. Den skillnaden blir ju större i och med jobbskatteavdraget. Netto då, alltså efter skatt. Så det, sen kan jag säkert så att, som nämndes här, att det är svårt att utvärdera. Det tror jag nog. Men vi ser ju på de utvärderingar, i vart fall som jag har sett under tidigare, att så att säga, en nedtrappning och nivåerna i en arbetslöshetsförsäkring påverkar faktiskt arbetslöshetsnivån.
Mm. Vi lämnar det och går vidare. En annan fråga som ibland dyker upp i diskussionen som jag tror många har svårt att utvärdera, det handlar om att A-kassan ska förstatligas och göras obligatorisk som andra socialförsäkringar. Tycker vi det? I så fall varför eller varför inte? Är det någon som vill? Mats, räcker upp handen först.
Det är principiellt märkligt att man måste vara med i en privaträttslig förening som heter Arbetslöshetskassan för att få en rimlig ersättning. Man får ingenting för pengarna mer än det här medlemskapet som politiken har sagt att man ska ha. Så att det är ett avsteg från, vad ska jag säga, generell trygghetssystem. Sjukförsäkringen är ju obligatorisk och allmän. Så att säga. Men nu är det här av historiska skäl och det finns möjligtvis en koppling till partsmodellen kan man säga. Facken tror att de ska tappa medlemmar om de förlorar A-kassorna. Och det tycker jag är begärtansvärt att facken har mycket medlemmar för det upprätthåller vår partsmodell. Och därför så är jag benhård för den här förändringen som säger att man ska få ett ekonomiskt incitament att gå med i en A-kassa. För jag vill inte att A-kassan ska bli obligatorisk. Jag vill att alla ska vara med i A-kassorna som jobbar. Men om inte det går så har jag principiellt svårt att se hur vi ska kunna upprätthålla det.
Mats värnar en hög organisationsgrad på svensk arbetsmarknad. Niklas, jag misstänker att du gör det också.
Jag värnar också det, förstås. Men jag tycker också att det är en sak som jag tror är viktigt att tänka på som lätt glöms bort. När man pratar obligatorisk A-kassa så ska man få bilden av att det betyder att alla arbetslösa skulle få A-kassa. Det stämmer inte, utan det kanske är 3% av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som skulle få den här inkomstbaserade A-kassan som hade tvingat dem så att säga att bli medlemmar eller om den var obligatorisk. Resten av de som är arbetslösa har antingen A-kassa eller så har de ingen arbetsmarknadsförankring. De har alltså inte kvalificerat sig till arbetslöshetsförsäkringen. Så det är inte liksom, det gäller inte så många som så att säga skulle dra nytta av en obligatorisk A-kassa.
Per, har du några tankar i den här frågan?
Man kan väl säga att dagens arbetslöshetsförsäkring och den nya, om vi säger så, med det här förslaget som nu har skickats till lagrådet, det innebär ju att egentligen i praktiken att arbetslöshetsförsäkringen är obligatorisk till stor del. Jag menar 70% betalas via arbetsgivaravgifter. Du får 50% av din ersättning om du inte är medlem i en A-kassa, alltså enligt det nya förslaget. Att göra den ytterligare obligatorisk, det skulle innebära att 100% finansieras av arbetsgivaravgifter och att oberoende av du är med i A-kassan eller inte så får du 80% inledningsvis av din lön som ersättning. Så den är ju obligatorisk. Att ta det här sista stegen och göra den fullständigt obligatorisk, det ser inte vi som något konstigt.
Nej. Tack för det. Då ska vi börja ihop det här och då tänkte jag gå in på en liten övergripande fråga. Om man kan tänka sig en optimal, eller i alla fall ja, sån här optimal det går att tänka sig, modell för A-kassa. Hur skulle den se ut? Vad har ni för tankar om det? Vem vill börja? Niklas?
Jag kan hoppa in. Det skulle vara ett högre tak än vad det är idag och man skulle inte trappa ner A-kassan med tiden i arbetslöshet. Man skulle vara 80% över hela perioden. Men däremot så skulle man ha stora krav på sökaktivitet. Man skulle ha ordentliga kontrollmekanismer i Arbetsförmedlingen. Och man skulle öka också stödet. Så det borde ökat stöd och krav på den här Arbetsförmedlingen. Det skulle jag säga optimalt. För det
alltså öka vilket stöd? Att söka jobb?
Ja, man kan ju ha förmedlingsstöd och möjlighet till fler arbetsmarknadsutbildningar och så vidare. Den typen av stöd. Så att sökaktiviteten upprätthålls även om A-kassan är hög.
Så högre tak, 80% hela perioden. Hur lång är perioden tänker du då?
Alltså perioden som idag är det nu 300 ersättningsdagar och sen kommer det över till aktivitetsstödet.
Per, om du får drömma om den perfekta A-kassan, hur ser den ut?
Jag tror att man har redan nu med det här förslaget har hamnat på en ganska rimlig nivå vad gäller dels taket, vad gäller avtrappningen, vad gäller administration etc. Sen har vi då som Mats inne på, vi har kompletterande försäkringar för de som har högre löner att få en större andel som ersättning. Vi har inkomstförsäkringar, vi har kollektivavtalade ersättningar, men även i de systemen sker det ju en avtrappning. Så man trappas ju av ersättningsnivå ju längre tid man är arbetslös. Ja, vad man skulle kunna fundera på, och som jag sa tidigare med obligatorisk A-kassa, det är ju att fundera på administrationen. Det bästa hade varit om det var en A-kassa som administrerade alltihopa kanske, för utifrån effektivitetssynpunkt. Det är ju stordriftsfördelar i ett sånt här system. Det är väl någonting man kan ha med sig i framtiden.
Okej. Mats, om du får göra dina avvägningar i det här, vad skulle du landa för att ett system ska fungera bäst för alla inblandade?
Mjukt. Man ska falla mjukt när man blir arbetslös och så ska man ligga lite obekvämt. Okay. Så vill jag säga ut.
Om vi översätter detta i konkreta siffror.
Ja, man ska alltså blir man arbetslös så ska man inte behöva sälja hus och hem. Och då ska man få en hygglig ersättning när man är arbetslös. Och sen så ska det vara precis som Niklas säger, stora krav på att söka jobb och så ta jobb. Ja, annars kommer vi aldrig kunna upprätthålla en generös A-kassa som ger den här tryggheten om det inte är förbundet med krav på att ta jobb.
Man ska ligga lite obekvämt. Man ska inte sälja huset, man ska sälja takboxen och båten kanske.
Mm, det okay. Får man göra.
Vad bra. Det hör egentligen inte än, men i och med att jag har så mycket kompetens i studion, jag har bara lite frågor om arbetsmarknaden totalt sett som jag tror många intresserar sig för. Alla som tittar på statistiken har gjort noteringen att vi nu för tiden har mycket högre arbetslöshet än vi hade på 1900-talet, både när det är goda och dåliga tider. Varför är det egentligen så? Vad var det som hände under 90-talskrisen som liksom höjde både, alltså som gjorde att det helt enkelt förändrades där? Och det är en knivig fråga vet jag, men finns det några korta svar?
Så jag kan väl börja, sen tror jag att mina kollegor här fyller på. Alltså min bild långsiktigt som ekonomhistoriker, det är att vi hade tidigare en låg arbetslöshet därför att arbetsmarknaden var sån att blev man arbetslös då fick man arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vidareutbildning hette det på den tiden och AMS-kurser eller man flyttade också från Norrland och till där det fanns jobb. På 90-talet så kom arbetsmarknaden att polariseras. Det kom grupper som hade mycket svårt att få jobb och så växte det till grupper som fick jobb enkelt. Så att den totala arbetslösheten är ju en summa av hur många och hur länge. Och förr i tiden var det kanske så att det var en del, ganska många som var arbetslösa under kort tid så fick de jobb på grund av arbetsmarknadsutbildning. Och nu är det så att en stor grupp eller en ökande grupp är arbetslösa väldigt länge. Medan det korttidsarbetslösheten, det som vi kallar för friktionsarbetslösheten, finns ju också där, men det är inte lika svårt. Så att en sån polarisering har skett.
Mm. Vad säger ni andra? Varför var det 2% arbetslöshet i högkonjunktur förut och 4% i lågkonjunktur? Nu motsvarande siffror 7 och 9 eller något sånt där. Vad beror det på? Nu tittar de på varandra.
Ja, jag vet inte. Nu är jag lite ute på gungfly här kanske, men räknar man på samma sätt på 90-talet arbetslösheten? Jag vet inte. Jag känner mig lite osäker där, men
har det med att hela den gruppen som står till arbetsmarknadsförfogande?
Precis, det var ju mycket arbetsmarknadspolitiska åtgärder som man registrerades, så undrar om alla de räknades med i arbetslöshetstalen, om man säger så. Jag vet inte faktiskt, men om man tittar idag så är det ju på det viset att de som är, stor del av de som är arbetslösa, det är ju sådana som inte har varit etablerade på arbetsmarknaden. Vi ser ju i våra omställningsorganisationer, de som har så att säga haft en anställning, kvalificerat sig till A-kassan, kvalificerat sig till ett stöd från våra omställningsorganisationer, kollektivavtalade sådana. De får ju ett arbete inom ett halvår, 90% typ. Mm. Utan de som är arbetslösa idag i huvudsak kanske är fel ord, va? Men till stor del i vart fall, det är ju sådana som inte har varit inne på arbetsmarknaden, som inte har kunnat etablera sig.
Mm. Niklas?
Ja, jag kan väl lägga till det. Jag tror också att det beror en del på den förändrade arbetsmarknadspolitiken. Vi har ju skurit ner på arbetsmarknadspolitiken. Men jag ska också säga att sedan 90-talet så har vi gjort två saker. Vi har skapat en mycket mer stram finanspolitik och mycket mer stram penningpolitik, som egentligen gör att efterfrågan inte varit lika stor i ekonomin. Mm. Och då behövs inte lika mycket arbetskraft.
Men för en lekman så framstår det ibland som att de som är arbetslösa, ni har varit lite inne på det, det är människor som står ganska långt från arbetsmarknaden. Att det kan vara så att man är nyanländ, man kan inte svenska, man har väldigt låg utbildning, man kan ha någon sjukdom eller funktionshinder som gör att man kan ta ganska få jobb. Att det här är en grupp som helt enkelt är svåranställningsbar. Kan man tala i de termerna? Per, du nickar.
Ja, men absolut. Så tror jag det är.
Ja. Absolut, så är det. Och Arbetsförmedlingen, som är nyckelaktören här, har fått ett gradvis ändrat uppdrag, kan man säga. Arbetsförmedlingen ska sköta om de svåra fallen. Det är de grupper som du pratar om. Mm. De här människorna som, du har ett jobb så blir du av med jobbet, för företaget funkar inte. De kommer till de här omställningsorganisationerna och får jobb ganska snart. De kommer inte ens till Arbetsförmedlingen. Och det har skett en sån gradvis utveckling.
Mm. Niklas, vill du säga något avslutande också?
Jag håller med om den här bilden som ges, men jag tycker också att den ska nyanseras lite. För alltså, det man också kan se är att när arbetslösheten faktiskt sjunker, då minskar klyftan mellan de här som har svårt att få jobb och andra. Så det är också så att om man faktiskt skulle ha liksom en högre efterfrågan i ekonomin och på det sättet pressa ner arbetslösheten, så skulle många av de här inte längre vara så att säga oanställningsbara, med citattecken.
Mm. Okej, stort tack för det. Och då tror jag vi faktiskt får sätta punkt, för nu har vi hållit på länge, men det var roligt. Stort tack Per Andersson, Niklas Blomqvist och Mats Essemyr för att ni var med mig idag.
Tack så mycket. Tack.
Och tack förstås också till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni blev lika kloka som jag blev. Och det ni har lyssnat på, det är förstås Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker ni borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Och tycker ni att jag snarast bör få känna på arbetslöshetens hårda, vad är det som att man ska ligga och hårda madrasser, då får ni mejla till min chef i så fall. Men den adressen skickar jag, den får ni leta upp själva. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.